Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för min filosofiska salong. På plats är Björn Ranelid, författare, och Henrik Jonsson, mångsysslare, producent för P1, Sommar i P1 och programledare, och jag kunde göra en lång lista.
Ja, det är vad de vill ha mig till.
Ja, och författare också. Ja. Men ni är inte här för att ni är just de här sakerna, utan ni är här för att vi ska prata filosofi. Du har ett förflutet som gymnasielärare i filosofi. Ska vi se vad du går för, Björn. Välkomna ska ni vara. Det är inte så svårt och högtidligt som man tror. Det är existentiella frågor som egentligen vi hoppas att alla ni där hemma kan ta er an och fortsätta prata om under helgen. Jag tänkte börja med första frågan. Har godhet alltid ett pris?
För mig har godhet alltid ett pris. För om den var gratis så vore den värdelös i den bemärkelsen. Jag tror att godhet är någonting som du måste betala i, och då handlar det snarare om vad du betalar med, vad det är för valuta. Och jag tror att en godhet är förknippad med en ansträngning. Jag måste anstränga mig för att göra någonting gott för dig. Om det är stort eller om det är litet, och helst för att det ska vara extra bra godhet.
Men vad är priset då?
Att jag anstränger mig.
Att du anstränger dig?
Att jag tar mig tid, att jag kanske gör någonting som försakar mig själv. Istället för att göra vad jag själv hade planerat så åker jag och hjälper någon som är ensam med någonting, eller målar om någonting, eller tänker på någon. Jag tror att för motsatsen till godhet är ju ondska. Jag tror att i mycket av ondskan vilar latheten, att inte bry sig, att inte fråga. Men jag tror att i godheten då måste du engagera dig. Och det är det som är priset.
Vad tänker du?
Ja, det var mycket klokt sagt av Henrik.
Tack, Björn.
Jag skulle vilja säga att det finns ju en tystnadens republik. Det vill säga att du nämner inte, säger inte och torgför inte att du utför vissa handlingar som man kan förknippa med godhet. Då har du olika polariseringar från Moder Teresa till Bill Gates, med Melinda Foundation. Och då är det så att detta kommer ut till mig med det, för att de skänker 40 miljarder eller 50 miljarder kronor. Men så finns det också de som inte säger ett ord om det de utför. Och då är det tystnadens republik.
Är det finare då?
Nej, det har jag absolut inte sagt. Jag har bara sagt, det vet du inte om. Det är därför jag kallar det för tystnadens republik. Det vet du inte om. Därför att de här människorna har inte bevekelsegrunden att de ska uppfattas som goda eller som behjärtansvärda eller ska ha beröm. Utan de utför handlingarna därför att de har en inre röst och en själslig övertygelse om att så här gör jag därför att jag inte är ensam på jorden. Och jag har ju olika utgångspunkter när jag talar om de humanistiska axiomen. Det vill säga, du bestämmer inte var du är född och när du är född, vem som är mamma eller pappa. Det är tre orubbliga utgångslägen. Alltså kan du aldrig vara förtjänt av att födas i Sverige där du kan dricka självklart vatten på klosettskålen, där du inte kan svälta dig till döds så länge du inte är anorektiker. Om man har detta klart för sig, de här tre humanistiska axiomen, så borde allting därefter vara en följd av den gåvan.
Har det ett pris? Godheten.
Ja, om det har ett pris, så att du vet om du gör uppoffringar som i den där tystnadens republik. Att du kanske själv har ont om pengar, men du avstår hellre än att du är ensam om de pengarna, om du klarar att äta och dricka och ha barnen intill eller familjen. Detta var ju fallet när det gällde Thailand till exempel efter tsunamin. Många av dem leder ju oerhörda umbäranden om man ser till våra mått. Icke desto mindre så utför de handlingar, för det har att göra med, kan man, religiositet eller...
Får jag komplicera det lite då?
Mycket, gärna.
För att det ni säger, det tror jag många förknippar ändå med godhet. Kan godheten gå ut över andra? Det vill säga, man utför en god handling, man gör det på bekostnad av andra, därför att man måste göra ett val eller man måste välja ut en person man vill vara god mot, och då kommer de andra få betala ett pris.
Det tror jag absolut. Jag tror att då ska man också försöka skilja på att vara en god människa och att göra goda handlingar. Om vi har din gäst som var innan som har spelat bort 20 miljoner kronor om ett spelbolag skulle ge pengar till en skola i Malmö så att många barn skulle få det bättre, så skulle det i sig vara en god handling. Men det skulle inte göra dem till goda människor. Men i det så är ju ett pris är ju de som har spelat bort sina pengar. Många har ju fått lida för att spelbolaget ska få pengar så de sen gör en god handling. Så att jag tror ju att kanske vid olycksplats, så jag vet väl det som ambulansförare som tvingas välja mellan...
Eller läkare, vem ska vi ta ur respiratorn? Det är ju sånt man inte vill prata om antagligen, men man måste göra handlingar som...
Och då tror jag
vet
man...
inte om det är goda, det är kanske nödvändiga handlingar, men det är svåra val.
Ja, och jag tror att läkarens yrke bygger på en godhet i att de ska hjälpa till varje pris. Men man kanske ska vara försiktig med att prata om godhet som ren godhet. I det rena kanske det finns de här valen, man får göra dåliga saker, men då är det enklare att prata om det som goda handlingar.
Ofta pratar man ju om den goda modern, men inte alltid om den goda fadern. Det finns ju bilder ibland av godhet som man ibland undrar om det blir också till besvär faktiskt.
Det kan, vi måste först göra en distinktion mellan etik, inte distinktion, men en viss, vad ska vi kalla det för, semantisk markering. Alltså etik är ett teori och läror om hur man kan handla. Moralen är när du praktiskt utför det. Jag har ju sagt flera gånger att etik kan bara sägas. Det måste visas, det kan inte sägas. Matematik kan inte heller sägas, det måste visas. När jag undervisade i filosofi och när jag undervisade i matematik, då talade jag ständigt om för eleverna att detta är något som måste visas. Och moral är något som du visar i praktisk handling. Vi kan grovt dela in det i pliktetik. Du ska göra till andra människor som du vill att de ska göra med dig. Sen har du konsekvensetik. Du kan mer eller mindre överblicka vissa konsekvenser av en handling. Sen har du sinnenas etik och då följer du en intuition och en stundens ingivelse. Men är du medvetet skapande underhandlingar som de här spelbolagen? Jag sa till Henrik när vi satt där ute att för mig är det planmässig önska. Jag vet en filosof sa till mig, det har du aldrig skrivit Björn om planmässig önska. Men planmässig önska är när du överlägger en handling som du vet om får negativa konsekvenser. I detta fallet för pojkarna, Robert heter han väl. Och då har du utfört en planmässigt ond handling. Tar du den ideologiska etiken så har du till exempel Hitler. Då har du Bering. Då har du andra människor som utför handlingar i tron att detta är gott för mänsklighet. Han trodde ju att han skulle kunna göra något gott för sin ideologi, Anders Bering. Och då vill han ha bort socialdemokrater och socialister. Då är det en ska vi kalla för ideologisk etik. Men sen finns det de som ständigt besinnar sig när det gäller tunga, viktiga, innehållsstiga handlingar. Som till exempel, ska jag gifta mig eller inte? Ska vi skaffa ett barn till? Ska jag skilja mig? Ska jag utföra den här handlingen mot mina barn? Ska jag vara snäll och vänlig? Då har du en möjlighet att överlägga. Men sen har du stundens ingivelse som en läkare som ska fatta ett snabbt beslut. Och då är det sinnenas etik. Men läkare är något speciellt för det ingår i deras yrkesetik. Mm.
Så att det är handlingarna som definierar människan. Mm.
Men går det inte att problematisera det här?
Jo, jag tror att man måste problematisera det. Jag tror nästan att det är nödvändigt i bemärkelsen att godhet är ju ingenting som man drabbas av och sen är man det resten av livet. Utan godhet är nog, precis som Björn säger, det är ju vad du gör. Det är ju det som du då blir. Och det är det jag kan tycka att många ibland försöker fly ifrån det man gör. Till exempel när vi pratar om att det kommer väldigt mycket människor från andra länder till Sverige, så väljer vi att prata siffror, vad det kostar, vad det orsakar, istället för att prata om vad tror vi på. Är det våra värderingar som vi ska kriga för här? Vad är det egentligen vi tror på när det kommer till gränser, människor? Hur hjälper vi varandra? Mm. Är det de vi ska slåss för? Hur kan vi upprätthålla ett gott krig för att upprätthålla en moral och en godhet som vi faktiskt tror på?
Jag tänker på den här pojken Bilder som har väckt väldigt många människor till att utföra goda handlingar. Pojken som spolades upp på stranden, den lilla döda pojken. Ja. Och då berättade en kvinna för mig som är väldigt engagerad. Och vad då är det fortfarande för flyktingar? Hon sa att då kom det till flyktingförläggningarna. Vi fick så mycket. Vi fick nallar, filter, leksaker, pengar. Allt fick vi. Sen gick det en tid och då började folk kasta in brandbomber. Jag säger inte att det är samma människor, men det var en total förändring. Och det där är ju också intressant att så länge vi gör goda handlingar så känner vi oss bra, men det verkar som att det går att förändra ganska snabbt.
Ja, det kastet som skedde där var ju oerhört brutalt i att vi hade sett barn dö tidigare i ett krig som vi kände till men inte riktigt ville veta av. Men när det var en pojke med blonda drag. Mm.
Och sådana jumpadojer som min lilla pojke hade.
Och som bas. Och vi såg att han var så uppenbart död och ett offer och uppspolad på stranden. Mm. Då drabbades vi av någon slags panik av godhet. Så vi gav bort alla våra nallebjörnar tills det var dags att hälla bensin i flaskorna igen.
Men det kan förändras ganska snabbt.
Absolut. Det är därför du måste ha en slags inre, jag skulle kalla för drivkraft och en inre kompass, röst inom det. Jag har sagt en mening som jag funderar på nu. Vågar jag säga den? Men jag säger den nu. Ja. För jag står för alla meningar jag säger. Så nu kommer den. Och den är också en sådan som den krävs ju att man tänker efter. Mänskligheten måste ständigt döma sig själv till att vara mer god än ond, kommatecket, vilket den också är. Och det är en viktig mening, därför att i denna stund så tror jag att en miljard människor ligger med varandra, kysser varandra, pussar varandra, går och hämtar barn och längtar efter varandra, har törst efter varandra. Världens viktigaste moraliska handling i en praktisk handling, det är att skänka bort sina organ så att en annan människa får leva. Sånt talar vi ständigt sällan om. Jag vet, jag skrev en hel sida om detta i Dagens Nyheter. Jag fick vara med på en transplantation, det var hemligt men jag kan ju säga det nu, på Huddinge sjukhus. Jag fick inte säga vilka patienter det var. Och jag fick se då läkarna som står innan de börjar operationen med händerna uppåt, de är desinficerade. Och sen grät läkarna, ser första droppen urin komma fram. Så det var, då är det inte bara läkarens etik och hans kall. Utan då har du gått in i dig själv som människa. När de ser den här pojken som spullas upp med lite för stora skor han har fått av sin broder, då är det äkta. Mm. Och då är det inte för att du ska låtsas att du är god eller snäll. Men alla människor har den här möjligheten inom sig. Men nu måste vi också slå fast, ingen människa föds god eller ond.
Det finns ett val.
Ja, det finns inget litet barn som har utfört en enda ond handling.
Och det är de valen som definierar dig.
Ja. Hörrni, jag tänkte byta faktiskt ämne. Jag skulle vilja filosofera lite kring känsla och förnuft. Mm. Jag tänker själv faktiskt på klimatdebatten. Vi vet väldigt mycket om man nu ska, för det är väldigt mycket fakta som kommer ut, förnuftsfakta kan man säga, vetenskapliga fakta. Och så finns det känslor som styr åt båda hållen. Vad tror ni är viktigast, känsla eller förnuft när det gäller förändring?
Jag tror att just i en förändring så är det väldigt viktigt att lita på känslan och gå mot förnuftet. Förnuft har en förmåga, i alla fall för mig, att få mig att tro mig veta saker om framtiden. Att mitt förnuft säger mig att gör jag detta så kommer detta att hända. Därför väljer jag att göra så eller inte göra så. Men min känsla kan säga, det här kan bli någonting som du inte har en aning om. Gör det. Så att en känsla kan ibland vara starkare än förnuftet. Men jag tror när det kommer till klimat så tror vi att vi vet väldigt mycket. Och vi vet ju inte hur mycket vi vet, men vi vet att vi är väldigt rädda för att vi är på väg att göra slut på vår planet. Så känslan, rädsla är väldigt stor. Men om det är förnuftigt eller ej att ta familjen och flyga på en semester, det vet inte jag faktiskt. Förnuft kan ju vara livsavgörande ibland och väldigt ofta bara någon slags spöke. Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du gråter och skrattar aldrig med förnuft. Så skratt och gråt som är ett av människans sannaste uttryck. Det är därför aldrig artificiell intelligens kan vara sann och trovärdig. Den är alltså konstgjord. Det har jag sagt så många gånger. Du kan inte skratta, älska, leka, gifta dig, skilja dig, skaffa barn med en dator till exempel. Då är det så att när det gäller vissa handlingar, och vi talar om förnuft och känsla, så är de inte särskilda åt. Ska vi börja prata filosofiskt eller neurologiskt, så är du determinist om du säger att känsla är ekvivalent med allt som har med materia, det vill säga hjärnan, att göra. Ingen naturvetenskapsman i världen vet hur många celler som finns i din kropp. Väger du 60 kilo så har du approximativt 60 biljoner celler i kroppen. Ingen neurobiolog vet vad ett medvetande är. Så att jag är väldigt öppen när jag talar om detta hos dig, tror jag det var. När jag säger om de här ingivelserna hade med pappas död och mycket annat. Göran Tunströms död. Att förnuftet är för mig inte särskilt från känslan. Och absolut inte att du kan få mig till tro för en enda sekund att allt det som du känner och längtar efter och drömmer om är bundet till ren materia som kallas för hjärnan. Och jag sa till Bengt Gustafsson väldigt hastigt när jag ringde honom, om man nu tror på Big Bang så måste du dessutom bejaka att något kan skapas och intet. Och
Einstein... Så vad menar du egentligen att de här går hand i hand?
Ja, absolut, de går inte skilja från varandra. Bara hand i hand.
Jag tänker de stora, jag har funderat mycket över de stora politiska besluten eller den politiska debatten. Det är ju väldigt ofta en förnuftsdebatt, det vill säga faktamässig debatt. Mm. Och politiker har ju många gånger svårt att fånga en publik med bara fakta. Så tänker jag på Trump, ser vi nu. Han lyckas ju med några rader i sina tweets använda känslomässiga budskap som är väldigt, vad ska man säga, korta och kärnfulla och får människor att tro på honom.
Jag tror att de, så som du beskriver det, att de arbetar tillsammans är att du öppnar upp en dörr med känslan. Mm. Jag får dig att känna någonting, vad det nu än är. Hat, nyfikenhet, äckel, kärlek. Du blir rädd. Ett oerhört bra sätt att kommunicera med någon. Om jag lyckas skrämma upp dig med en mening så kan jag sen berätta, här har du lite siffror. Titta här. För att om man drabbas av en känsla, om man är rädd eller om man är förälskad, så är man ju inte rationell. Då är man undergiven och förnuft är ju siffror och fakta. Så kan du använda de här två tillsammans så är de ju oerhört verksamma.
Så de hör ihop även för dig?
Ja, i det fallet så gör de det. Men skulle jag få välja så skulle jag välja känsla. Men,
man brukar ju säga att det är kortare avstånd från hjärta till huvudet än från huvudet till hjärtat. Och det är ju väldigt mycket tv fungerar så som du
gör. Absolut.
Men det går ju också att använda det för att få ut viktig information kan man ju säga. Men jag tänker också att man kan missbruka känslor kanske. Men det kan man ju med fakta också i och för sig. Men kanske ännu mer med känslor.
Det tror jag säkert.
Manipulera.
Ja, men i synnerhet som i vårt fall vi alla tre är verksamma med att arbeta med känslor. När du öppnar ett program så vill ju skänka en känsla för att sen ta dem med eller... Att läsa Björn och han öppnar sina böcker. Jag har för mig att du skriver första meningen i boken sist. Har jag bara hittat på det eller?
Jag skriver den hela tiden.
Ja.
För du ändrar den hela tiden.
Jag ändrar den hela tiden. Jag har pratat om det.
Du jobbar jättemycket med den här meningen.
För du tar mig med en känsla och det är den jag får med mig in. Så kan du få med mig långt som helst.
Det är bra att du kom in på detta med att känslan ibland är något som inte får bromsas. Mm. För om ständigt förnuftet är en grindvakt och en bromsare och friktion, så blir det som att vatten stillnar till is. Ibland måste du som konstnär, författare, tonsättare kasta dig ut, hoppa upp i trapetserna, svinga dig högt upp där inte syrgas hjälper dig. Och då menar jag att allt detta är ju något som inte förnuftet riktigt är klar över. Sen kan då i efterhand förnuftet börja analysera intellektuellt, vad gjorde jag här, kan jag förbättra det här? Så jag är en stor vän av att... När det gäller till exempel förälskelse, herregud, vad har jag sagt till mig? Björn, kommer du aldrig av dig? Och du vet inte vad jag brukar säga till mig. Jag har kommit av mig hela livet. Jag skulle aldrig kunna bli förälskad. Men jag ska kyssa en kvinna, kan inte stå och säga,
vad är det här? Det är så klokt egentligen.
Och du vet, detta, du tittar då lite förläget på mig. Man måste ha lite roligt i sådana här program också.
Ja.
Och då menar jag, man kan inte bara sitta här bara gra. Du, jag sitter och gör en intellektuell kalkyl över om jag ska krama den när jag kommer.
Nej.
Och då menar jag så här att det finns en slags frihet och en ysterhet i just glädjen och lusten. Rätt mycket till
men vad hade hänt? Vi har ju historiska skräckexempel. Jag vill föra tillbaka det till den politiska debatten till exempel. För den är ju väldigt förnuftsstyrd som den ser ut nu. Mm. Vad skulle hända om politiker pratade som du gör, Björn? Alltså, där finns det ju exempel på vad som händer om man använder allt för mycket känslor.
Olof Palme var ju den typen av retoriker som kunde måla ut ett samhälle. Pojken till flickan var en fördom.
Det var Hitler också.
Ja, verkligen. Jag svarar innan Björn svarar. Jag tror det skulle bli väldigt roligt att titta på politiska debatter.
Om Björn var med.
Björn Ranelid har begärt ordet. Då höjer man volymen. Ungarna anhållit truten.
Och då gäller det, och den som då ska svara i debatten.
Ja, det gäller det
för det den gäller att fånga någonting i det här då.
Men du får inte glömma en sak. Och det här är roligt och det är väldigt trevligt att prata med. För att det blir ett bra samtal här. Jag tycker om sånt här. Jag kommer vara så yster när jag kommer hem nu så att jag får inte plats i rummet.
Nej, Margareta får ja,
nej, om ni har alltid första plats. Men det är också så här, förstår ni, att vi får inte glömma bort att när det gäller det med glädjen och lusten, att vi får inte bromsa varandra allt för mycket förnuftsmässigt. Nu får ni inte glömma, när jag talar om känslor så gör jag det som filosofilärare och matematiklärare. Och detta utesluter inte det ena.
Är vi ett förnuftsland mer än många andra länder?
Jag tror att Sverige är ett extremt förnuftsland i bemärkelsen att om man säger någonting som gör någon osäker så vill de gärna ha ett bevis. Mm. Och man säger så, om man får frågan, tror du på Gud? Och jag svarar ja, så säger den, hur kan du veta det? Mm. Nej, jag sa inte att jag vet, jag sa att jag tror, för att det är en känsla. Mm. Och det tror jag är det viktiga, återigen med känslor, att känslorna i dem vilar ju äventyret. De kan ta dig någonstans. En känsla är ju aldrig fel så länge du har den. Men när vi då börjar prata förnuft så vill man ha bevis för saker och ting.
Sverige brukar ju beskrivas som ett väldigt sådär naturvetenskapligt land, ingenjörslandet, naturvetenskapen. Till skillnad från kanske Italien, Spanien, Frankrike.
Vi tror ju på vetenskap före religion. Mm. Kan du visa någonting i siffror att det finns så kan man vara överens om att det finns. Och när det kommer till politiker som ska visa känslor så är väl snarare problemet att om du ska visa en känsla eller dela med dig av en känsla och få någon annan att känna din känsla så måste den vara äkta. Det måste vara en känsla och det är det jag tror är problemet med våra politiker. Det är att de inte riktigt vet vad de känner själva och därför vet de inte riktigt vad den annan ska känna. De vill så gärna bli omtyckta så att de vet. De är beredda att göra alla konsterna samtidigt. Jag är beredd att tycka
så
alla
åsikter. Hur skulle de vara, tycker du då? För att du skulle lita på dem och känna förtroende.
Jag skulle vilja ha ett samhälle med politiker som vågar gå före folket. Inte försöka blanda sig in i den här gråa massan där man tror att folk tycker
sticka upp fingret och undrar om det blir bra opinionssiffror.
Peka ut en riktning. Vill ni gå med mig så gör ni det. Mm.
Det är lustigt att neurobiologer som då är kanske strikt inriktade på det naturvetenskapliga. Jag brukar säga att ateister är de mest troende människorna på jorden. Jag vet att teologer säger till mig, gud på detta
Björn. Det tror jag också.
Det. Det finns inga som är så trosvissa som ateister. Därför de säger, jag tror att Gud inte finns. Men det säger de inte, de säger, jag vet att det inte finns. Mm. Men vi ska nu tala om det här med hjärnan och det naturvetenskapliga. Och ska vi kalla det för det materiella? Alltså hjärnan som materia, ungefär 1400 gram. När du är glad, när du skrattar, när du känner glädje, gör det avtryck. Det vill säga känslan gör avtryck i endorfiner. Och där man kan gå in och titta på datortomografiska undersökningar. Att din känsla sätter spår och viskar till din hjärna någonting. Så då kan du inte skilja på förnuft och känsla. Så det finns rent neurologiska belägg för detta. Så det är bara att läsa på och vara lite kunnig och lite nyfiken. Jag älskar ju att vara nyfiken och skulle kunna säga så här. Hur kan man ha tråkigt så länge du är somatiskt och psykiskt frisk? Du äter, du har mat på bordet, du har kärlek, du har barn. Jag har ett barnbarn som bor hemma hos oss nu med yngste sonen. Det är en stor glädje för oss. Då säger man, ja, men det blir lite stökigt. Nej, de väntar på en lägenhet. Bara jag får höra lilla Rosa skratta så fylls jag av sån glädje. Så att, då talar inte jag om hur mycket tid tar det över oss. Det är ju trams. Mm. Alltså, jag kommer aldrig leva på det sättet. Och jag kommer bejaka detta. Men jag bejakar det med besinning. Och att jag inte tror mig vara mäktig någonting så att det går ut av andra människor. Varför tror du jag säger Melodifestivalen? Leva är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi. Vi finns redan. Vi finns ju redan i jag och du. Det vill säga du har en ödmjukhet inför att du har biologiska föräldrar. Mm. Och detta måste vi börja prata om. I Sverige idag måste vi se till att ta bort plomberna. Vi måste se till att ta bort bojorna. Ut och prata med människor. Visa din glädje så länge du är glad. Mm. Barnen måste vara med om föräldrar och morföräldrar och farföräldrar som förstår hur viktigt det är att man har. Du är ju barn också. Mm. Och du har också barn. Man måste ju förstå hur stort detta är.
Och det kommer väl till att förnuft handlar om att inte göra fel. Men att kunna känna känslor handlar om att känna, inte bedöma huruvida det är rätt eller fel. För förnuft är bara, nej, så kan man inte göra. Men en känsla är ju alltid sann, så länge den existerar.
Och de hör ihop förmodligen, för det bara leva efter känslor skulle också bli ett ganska speciellt samhälle.
Ja, självfallet.
Vi skulle kunna simma i känslor, men det kan vara rätt bra.
Ja, det är absolut.
Att besinna sig, som du säger, absolut. Ibland, när det drar iväg åt båda håll.
Absolut.
Ja, men vi har nästan enats här. Det brukar man inte göra i filosofiska frågor.
Nej, men vi har framförallt inte klarat. Vi kommer att sätta oss
här. Ni kommer att fortsätta. Och det hoppas man att alla där hemma också gör.
Sådana här program ska ju vara en slags, vad ska vi kalla det, filial till glädjen. Alltså.
Absolut, och vi hade ju nämligen igår vår psykolog och terapeut som sa, när man får såna här frågor om vi har tröttnat på vad ska man göra för att pigga upp sitt förhållande. Prata filosofi, tänker jag då. Mm. Då får man nytt istället för hur var det på jobbet. Mm. Och det var bra.
Verkligen. Ja. Vad var det sämsta du gjorde idag? Har du haft några onda tankar med som du vill glittra med? Ja.
Det tar vi med oss, hörrni. Vad trevligt att ni kom.
Ja,
det måste vi sluta nu.
Absolut.
Vi önskar alla er där hemma en trevlig helg. Ta med de här frågorna och pigga upp ert förhållande till nära och kära och vänner.